Podplay.
Fan vad kul att vara här igen hörni. Så jävla gött liksom att ja men Therese är med, Petter är med, Jocke är med mig här i studion. Ja. Therese och Petter är hemma så där, men jag Jocke är här och alla är med. Och fan Petter, det var ju jättelänge sedan du var med Petter, även om du har sagt att du ska vara med massa gånger.
Ja, men det kan ju inte riktigt skilja på mig. Jag har ju gett ett positivt besked sen har det visat sig vara falskt. Det är ju sånt som kan hända.
Ja, fast vadå? Du har ju gett 10 positiva falska besked. Det är ju typ 0,000003 promilles chans att det ska vara så många positiva falska besked.
Ja, fast det är lite oärligt här, för det beror ju också på frågemetoden. Har man en ganska auktoritär och liksom krävande stil när man frågar så finns ju en betydligt ökad risk att liksom, det blir ett falskt positivt besked. Läs på, det finns jättemånga bra professorer på YouTube som snackar om detta.
Ja, men jag tycker ändå Petter, alltså det är ju då antingen är det ett falskt liksom, eller antingen är det positivt eller så är det ett negativt besked. Du kan liksom inte hålla på med de här falska positiva beskeden som sen blir negativa, och sen är det liksom, det är ju ingen som vet längre. Du måste ju på något sätt, så måste du ju kunna ha en förklaring till att det blev så här, att vi har fått vara utan dig och att det har blivit konsekvenser för podden.
Ja, alltså nu är inte jag liksom professor eller läkare eller liksom kommunikatör på det sättet så att jag kan svara på det, utan det är liksom, jag har gett falska positiva besked. Det är sånt som händer. Jag är inte rätt person att förklara det.
Alltså Petter, jag bara säger att det här är ganska allvarligt. Så att jag tror faktiskt att vi kommer göra så här att Kick and Rush och kanske till och med Expressens ledning måste verkligen, vi måste kolla det här lite mer allvarligt och göra en rejäl undersökning skulle jag säga.
Ja men nice, det är min pappa som leder den så det funkar.
Rush, Sportexpressens podd om Premier League, tillbaka med mig Joakim Rydström. Här i studion bredvid mig har Pontus Einemo.
Det är jag.
Och på länk.
Jag är här. Jag ville bara sjunga lite grann.
Och det var slut på podden för den här veckan. Tack för er. Nej, men sen har vi även Therese Strömberg sitter på länk.
Så är det med den saken.
Och sen så har vi Petter Landén. Och du är inte ensam i det där rummet du sitter i.
Nej, man kan höra snack där till exempel, lite pianospel i bakgrunden, och det är mitt barn som enligt hans mamma håller på Tottenham, så att det är väl därför han är förtvivlad jämt hela tiden.
Ja, det är bra det.
Vi försöker,
se hur det går. Det är kul att vi för första gången är 5 personer i Kick and Rush.
Det kan ha varit 5 tidigare någon när vi ringde in Carl Djurborg också från dem. Låter det vara osagt. Men det är nog det yngsta medlemmen någonsin i Kick.
Om du fick jämföra Björn med en Premier League-tränare, historisk eller nuverkande, vilken hade du jämfört honom med?
Nuno. Ja, ganska tråkig.
Det här sparar vi till hans 18-årsdag.
Ja, exakt. I all seriositet så är han ju Jürgen Klopp. Han är fantastisk, men otroligt gnällig.
Ja, det var bra.
Det var bra. Vi tänkte ju då i den här podden idag mestadels prata transferfönster och sen så lite om helgen som kommer. Men jag tänkte vi skulle börja med Marcus Rashford, som vi delvis ju pratar om transferfönster, för han har bara 18 månader kvar på sitt kontrakt, och vad ska United göra med honom och sådär. Men i en artikel hos ESPN så hävdas det att källor inom United anser att Rashford borde jobba mer på att hitta tillbaka till sin form snarare än att lägga tid på att uppmärksamma sina landsmän på brittisk fattigdom, hungrande barn och hemlöshet. Men så sägs det samtidigt att Rashford mått psykiskt dåligt efter sin straffmiss i EM. Så för att börja där, Paul Scholes sa till Sky att jag tror inte vi kommer hitta många vinnare i detta lag innan vi hittat en riktig manager av toppklass. Han sågar alltså sitt forna United. Är United en riktigt giftig plats för Marcus Rashford att vara på just nu?
Alltså det är väl en ganska problematisk plats för de allra flesta att vara på just nu, verkar det ju som, med tanke på det som sipprar ut och det liksom utbredda missnöjet som ska finnas, vilket man ju förstår. Det fattade man ju, kunde man liksom räkna ut med röven när de sparkade en tränare och liksom tillsatte en interimtränare medan de letade efter en annan interimtränare. Under tiden som han är tränare så ska de leta efter en ny tränare. Det fattar ju vem som helst att det där liksom inte riktigt funkar, och att det kommer ju förmodligen ta ganska lång tid liksom innan United är en plats man vill vara på igen.
Jag tycker att vi kan se lite samma problematik för Rashford United som man nästan har sett med Kane i Tottenham under stunder. Att dels för att båda är i grund fantastiskt skickliga fotbollsspelare, men också för att de är symboler för lagen och kanske liksom upphöjs lite mer ändå. Får man titta på Rashfords skadehistorik, alltså nu är jag inne på Sockaway, så det är vad det är, va? Men sen 2019, han har haft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vad jag kan säga, olika skador. Och då har han ändå liksom i bara Premier League-sammanhang de här åren spelat 6,5 tusen minuter. Så att då har han ju hela tiden känt det som rusats tillbaka från skador, åkt på en ny, rusats tillbaka, åkt på en ny. Alltså, det krävs ingen hjärnkirurg för att räkna ut att det är klart att någonstans träffar ju även han väggen, även om han är, hur gammal är han?
24.
24. Alltså, men det är liksom, han känns som en 30-åring i kroppen just nu. Han skulle ju verkligen behöva absolut hitta tillbaka till formen. Han skulle ju behöva ges tiden också. Alltså, det är inte så för att han hjälper barn från att svälta som ligger honom i fatet. Det är ju att han
så tycker ju United själva då.
Ja, det är ju vidrigt. Alltså, ja, det är ju verkligen.
Det är en jävla skitförening. Snälla citera mig.
Ja, men det är ju... Det är klart att det är inte det som påverkar hans matchfysik. Alltså det är klart att han har, United har ju haft problem med offensiven. I år har de en mycket större bredd. De har fått in spelare som kan avlasta. De har fått in spelare som gör mål. Unga killar som kommer fram, i Greenwood till exempel. Så nu finns det en annan bredd. Men tidigare säsonger har inte funnits det. Han har varit tvungen att spela.
De hade ju kunnat spela Antonio Martial om de inte hade varit så tjuskalliga och anställa en sån som Semorino som tränare och sånt där.
Alltså, jo, men det
har inte gått att byta av Rashford.
Nej, men han har ju haft en roll som har varit ganska fram. Alltså, han har ju blivit ganska tvingad att spela för att det inte har funnits så många alternativ.
Det är exakt det jag menar. Att, ja. Han har haft samma, alltså, att han är en symbol för liksom, klubben. Han betyder mer än sin fotbollsgärning. Och det är ju det de vill ta bort ju. Istället för att bara låta honom bli frisk.
Ja, och det är ju kanske det, typ det dummaste de kan göra. Att ta bort den symboliken runt honom. För det är det som gör att han sticker ut från andra fotbollsspelare. Det finns ju många andra som är bättre än vad Marcus Rashford där. Men det finns ju få som betyder lika mycket för en klubb. Alltså, och där behövs ju den... Man behöver ju också den, liksom, den symboliken runt en spelare för att det ska... Ja, men för att man ska växa och bli en stor klubbikon liksom, att du betyder mer, du brinner mer för fansen och för hela samhället där din klubb verkar. Och det är någonting man borde sträva efter att spelarna ska göra, för att rent kommersiellt så behöver du ju ha klubbikoner, och det är ju lättast att bli klubbikon om du också hjälper samhället du verkar i. Så
tror jag skjuts lite i foten. Ja, men det är ju det som blir så äckligt i det här också, om det nu är så som det rapporteras att de tycker då att han ska liksom ta ett steg tillbaka från alla de här bra liksom samhällsgrejerna han gör för att fokusera mer på att ta sig tillbaka. Och när man liksom också nämner det i sammanhanget att han både har liksom stressats tillbaka från skada vid flera tillfällen, och om han dessutom också då har liksom fått ett, om man säger, mentalt bakslag efter det som hände i EM. Om det har varit en jobbig grej att man liksom, att man har de två sakerna med sig, men ändå landar i att så här, och sen det här samhällsskitet han håller på med barn, alltså det kan han fan bara lägga av med, för nu måste han liksom träna.
Låt dem svälta, låt dem svälta.
Jag förstår inte hur man kan göra en sån korrelation. Alltså, på vilket sätt skulle han inte kunna rehabba en skada och typ ut och jogga en timme om dagen? Alltså, jag har aldrig förstått det där liksom, att det är ju en sak om spelare är ute och festar hela nätterna. Det förstår jag. Kan liksom, men även de här superproffsen måste ju ha någon typ av fritid de kan fördela själva liksom, under ansvar. Det är inte så att det Rashford gör på något sätt borde ligga honom i fatet alls. Alltså, det är lika dumt som att Paul Pogba klipper sig och det gör honom till en sämre spelare.
Ja, men det är så intressant när skillnaden på fotbollsspelare idag, så här, 2022 jämfört med 92 när Ryan Giggs och de kom fram. Och Giggs som var ute och festade hela tiden. Det förstår jag att Sir Alex gick in och bara, nej men du kan inte festa så här mycket. Du...
Nej, men med familjen. Din bror har en fru som du säkert bör...
Bra jobbat.
Ja, men det är enorma skillnader. Och sen är det ju de här spelarna som kanske var stora 92 som idag säger nej, Rashford, han måste sluta bry sig om medmänniskor och fokusera på fotbollen, samtidigt som de någonstans levde, alltså det var ju de här Manchester United-spelarna, de var ju liksom stammisar på Hacienda. Det är inte så att de var...
Men liksom när kickade Tony Adams sitt alkoholberoende? Det var en bit in på 90-talet, va?
95, va? 96.
Ja, precis.
Inför alltså, EM 96, tror jag.
Ja, alltså, jag menar, det var ju... alla engelska spelare, även när det blev Premier League, söp ju. Jag tror det var Anders Limpar som sa det när han kom till Arsenal, att han hade sagt till sina lagkamrater ett par veckor innan någonting, fan vad bra ni hade varit om ni inte hade supit hela tiden. Det är så konstigt att det kan ha försvunnit ur deras medvetande.
Liksom. Också sjukt att det liksom också har förbytts till, fan vad bra du hade varit, Marcus, om du inte hjälpte barn.
vilken samtid lever vi i? Det är så jävla konstigt.
Ja, men alltså borde Rashford göra, borde han helt enkelt försöka shoppa upp sig själv mot en annan klubb istället och bara lämna det här skräpet? Eller vad tycker ni?
Nej, alltså jag tror det finns så himla mycket att vinna på att United kan ju inte för alltid vara liksom den här banterföreningen de är nu. Liksom, det finns för mycket styrka i klubbmärket liksom, Manchester United, till liksom Milan har ju hittat tillbaka efter 10 års ökenvandring liksom. Och United säger väl, jag vet inte hur många år och hur man räknar en Europa League-seger och sånt där, men United kommer komma tillbaka och jag tror att Rashford kan och vill vara en del av det, fortsatt liksom. Däremot, jag måste säga, det hade ju aldrig hänt, men det hade ju varit intressant att se vad Jürgen Klopp hade gjort med honom.
Ja, verkligen. Det hade ju varit superspännande. Men det, ja, jag tror att det hade inte varit samma problematik med samhällsengagemanget i Liverpool som i Manchester United. Tror jag inte. Men det är ju, jag tycker...
Ja, ja. Det är Liverpool, så de hade varit uppmuntrande, men de är ju falskt positiva där.
Jävla många falska positiva besked de har lämnat. Men jag tycker bara att det blir så himla skevt att Phil Foden och Jack Grealish är ute och festar och de straffas liksom av klubben för det. Men det är ju väldigt få som Graeme Souness och Paul Scholes och Roy Keane sitter ju liksom inte och klankar ner på deras supande. Men däremot så får inte Marcus Rashford engagera sig i samhället och Paul Pogba får inte klippa sig. Det blir ju någon form, det blir så himla skevt att det är okej att...
Men alltså det är så himla tråkigt, men du ser den tydliga skillnaden mellan Jack Grealish, Marcus Rashford och Paul Pogba, va?
Ja, men det gör jag.
Mm. Alltså det är hemskt, men de är svarta. Det är inte Jack Grealish. Det finns överallt, men det är så jäkla tydligt, tycker jag. Det är så fruktansvärt återkommande bland de här gamla panditsen liksom. Och det är ju att titta på så här med tränare också. Jag tror att man är säkert gjort sig skyldig till det själv ibland liksom. Men, alltså att man omedvetet är liksom mer kritiskt inställd eller sådär. Men alltså sättet som de här brittiska panditsen fortsätter. Ja, exakt. De kan fan dra åt
helvete. Ja, men det är bara kolla på Raheem Sterling. Där är jag i samma klubb som Foden och Grealish. Där Raheem Sterling får liksom väldigt mycket kritik för att han köper dyra saker till sin mamma.
Ja, just det.
Han tatuerar sig, eller?
Ja, och det är inte så att Jack Grealish har varit helt utan någon kritik. Han får ju också kritik, men det är för att han är dålig på planen. Inte för att han är ute och super med Phil Foden. Så det är ju... Det är ganska tydliga skillnader.
På tal om Jack Grealish, säger jag då.
Ja.
Efter reklamen här. Igår blev det klart att Coutinho kommer till Aston Villa. Superkul ju, eller hur?
Ja, jag vet inte.
Helt otroligt. Alltså, det är väl en superrolig värvning.
Ja, jag skrattade av glädje hemma. Det var jätteroligt.
Jag har lite problematiskt förhållande till honom, så jag vet inte hur jag känner.
Ja, varför har du så problematiskt förhållande till honom?
Ja, för att han var ett ärkesvin mot mig personligen. Kändes det som.
Genom att bringa in 1,4 miljarder till klubben. Eller
ja, det var ju för sig bra.
Och göra 70 000 mål.
Ja, men han, det var ju ändå någon form av strejk, fejkade skador och tårar upp för att han inte får lämna och sånt sätter sig. Jag är väl inte helt jag förstår att man vill vidare och man vill till något större, även om jag inte ser det, men jag förstår det, men det känns ändå någonstans det svider ju i hjärtat, va,
Men för Premier League...
Det är jobbigt att det var Barcelona efter Suarez och så också.
Ja, exakt. Och det blir så himla tydligt den där. Och nu kanske det har ändrats en del, men den maktstrukturen mellan Barcelona och Real Madrid och de stora engelska klubbarna, det, den tycker jag är lite jobbig. Alltså att...
Men man får väl någonstans förstå, nu Coutinho i för sig, han är ju liksom brasso och pratar portugis och så, men man förstår ju Suarez någonstans om man växer upp i spansktalande liksom Latinamerika.
Ja, men Suarez var det ju mer...
Med Ferran Torres när han fick, alltså när det stod klart att Barcelona var intresserad, jag förstår att han ville dra direkt.
Ja, med Ferran Torres, han var ju han har inte heller varit... Han har inte varit någon startspelare i City riktigt heller. Och det är inte så att City står och faller med honom. Men när Coutinho lämnade Liverpool var han ju kanske Premier Leagues bästa spelare. Den hösten var han ju helt fantastisk. Men och Suarez ska ju köpa mycket mer. Där var det ju Arsenal-grejen som var jobbiga med 40 miljoner i pund-historien. Liksom.
40 miljoner var en, va?
Ja, exakt. Ja. Och... Just Barcelona där, alltså hans fru bodde ju där liksom, eller kommer därifrån. Så. Mm.
Men om man bortser från att du personligen då känner dig väldigt förelämpad av att Coutinho kom tillbaka till England, vad säger vi om Aston Villa nu?
Ja, men det är ju kul. Eftersom Aston Villa gör precis det man trodde att Newcastle skulle göra, och Newcastle gör precis det man trodde att Newcastle sommaren 2021 skulle göra. Liksom. Så där Newcastle går in och plockar Kieran Trippier, som i och för sig är bra, och Chris Wood, samtidigt som Aston Villa plockar Luka Dean, Coutinho och nu jagar Ubisoma, då känns det som att vilket lag är egentligen som har fått saudiska prinsägare?
Nej, men var det inte du som sa det med Gerard i Rangers, att han hade fått väldigt mycket pengar att spendera där, att det är hans MO liksom?
Ja, just det. Jo, men det är...
liksom Gerard lever ut nu liksom, efter att ha tillhört Netspend FC hela sitt liv egentligen. Så får han nu äntligen leva ut sin liksom saudiska, emiratiska miljonärsdröm liksom.
Ja, det kanske är det han gör.
Men det känns ju också kul att alltså nu finns det ju liksom anledningar till att typ Coutinho inte kunde vara kvar i Barca, så Barca behöver ju göra sig av med en massa spelare, och Coutinho har ju inte fallit väl ut för dem, dels att han inte har varit särskilt bra, men kanske framförallt att han har varit så otroligt skadad som han har varit, och man har inte fått någon utveckling på honom överhuvudtaget egentligen, och så sitter ju de i den situationen som de gör med ekonomin, att de måste bli av med en massa spelare, de behöver framförallt liksom sänka löner och bli av med en massa löner, så att det finns ju omständigheter som såklart också förmodligen gjorde det enklare för Villa att plocka en sån spelare. Sen får vi ju se vart han står när han kommer tillbaka till Premier League för sig också, men med tanke på hur hans senaste säsonger har varit. Men det är också kul, tycker jag. Jag och Pontus satt ju lite så här halvt dåligt uppdaterade, hade inte så mycket så här silly fokus i våra hjärnor, men försökte ändå prata om det förra veckan och bara, nej, men det känns inte som att det händer någonting. Det är kul att klubben som det ändå händer kring är en sån klubb som Aston Villa, att det är liksom, det piggar ju upp ändå.
Ja, verkligen.
Ja, jag blir genuint glad sånt här, alltså det här, visst det går ju att peka på att Coutinho inte har varit liksom samma spelare som han var i Liverpool på ganska många år och allting, men alltså att det finns en kanske de som är över där Villa är nu, det är ju ganska uppenbart. Och den här typen av, jag menar så, high risk, high reward, jag vet inte hur mycket han får i lön eller någonting, men det piggar ju upp enormt. Alltså, jag hoppas faktiskt att det slår väl ut, för jag gillar den här typen av ambition. På tal om Barcelona, jag vet inte om det är så att de körde en video på Twitter att Ferran Torres var registered. Det är första gången jag ser det i hela mitt liv. Alltså, det är ju bara en grej för att de har 8 miljarder i skulder, så att de gör en grej av att de har lyckats registrera ett nyförvärv på 1,5 miljard. Det är så jävla sjukt för att de samtiden vi lever i. Bara, alltså, helt blatantly upp i allas ansikte så här, ja, vi är med i Lyxfällan säsong 33. Det är samtidigt avsnitt att de inte har registrerat för en Torres, fattar ni? Spicka sopor alltså.
Ja, det är de verkligen.
Och nu såg jag också... Luka Dean måste vara så jävla nöjd att komma ifrån Everton, eller?
Ja, kul.
Ja, det där är då en lättnadens suck alltså.
Men jag såg också, på tal om Pontus och alla hans sår, så läste jag också. Det här är ju absolut inte överhuvudtaget troligt, så här, förmodligen. Men jag såg också någonstans swisha förbi att Luis Suarez kopplades ihop med Aston Villa nu när Atletico verkar inte vara så sugna på att behålla honom. Hans kontrakt går väl ut i sommar. Det lutar väl åt typ Saudiarabien där, att han ska bara åka någonstans ditåt och bara leva livet sista åren på karriären och sen lägga ner. Men det är väl det troligaste. Men det var ändå kul att han också ändå kopplades ihop lite löst där.
Alltså nu, jag vill ingenting heller än att
det hade faktiskt varit fantastiskt.
Fy fan vad roligt skulle vara.
Ja, Coutinho och Suarez tillbaka i Aston Villa med Gerard som tränare. Måste man byta lag här?
Eller? Fullt ut. Bli spelande tränare. Kasta in sig själv på mitten. Värva tillbaka, eller värva Jimmy Traoré eller någonting också. Bara liksom gå full. Liksom Sam Allardyce fast Liverpool till...
Undrar om inte Sturridge är kontraktlös också.
Han har väl varit i Ankara Gyche eller någonting.
Nej, jag tror han är nere i Australien nu.
Släng in någon form av Daniel Agge som assisterande också. Sen har jag bytt lag till 100%, ärligt talat.
Ja, men det är fan mäktigt.
Men Therese, innan det här så sa du också, du menar att alla Premier League-lag kan glömma Kulusevski.
Ja, men lite så känns det nu. Ja.
Mm. Det var Spurs, det ser ihop där, va?
Ja, Spurs och Arsenal väl, som har varit intresserat av honom. Men nu verkar det inte bli någonting med någonting, i och med att Federico Chiesa gick och drog av korsbandet häromdagen. Mm. Så öppnar ju det för Kulusevski i Juventus. Sen, jag är kanske inte helt säker på att det här kommer totalt att förändra hans situation i Juventus och hur Allegri ser på honom. Men det öppnar ju onekligen upp för honom. Nu sägs det att han ska starta ikväll onsdag när vi spelar in i Supercupen mot Inter, så kommer han få starta för att både Chiesa är borta och sen lite andra spelare också. För det finns ju lite olika alternativ på de positioner som Dejan kan spela. Men att jag är inte helt säker på att det kommer förändra. Att han kanske fortfarande kommer vara lite up for grabs typ i sommar, om det kommer ett tillräckligt bra bud som både han och Juventus tycker är intressant. För att Allegri säger ju fortfarande, nu har han ändå varit hans tränare i ett halvår eller vad blir det, att så här, men han måste mogna och i sitt spel, och att han inte, det verkar inte som att Allegri tycker att han är liksom mentalt redo och mogen i sitt spel för den nivå som Allegri kräver av honom.
Vi ska ju inte bli en Serie A-podd, men alltså, här känns det som att Kulusevski har ju chansen nu att faktiskt visa någonting med Corrado och, som du säger, Chiesa. Mm. Men samtidigt hoppas jag att han misslyckas där, för det känns som att, alltså jag tänker, visst var du också på Spanien-matchen hemma, Therese, med landslaget?
Det var jag.
Ja, det kändes som att varje gång, alltså de svenska försvararna kunde ju bara slå liksom en långboll mot en hörnflagga, och Dejan Kulusevski kunde på egen hand hålla 3-4 spanska spelare och, alltså, under arbete på något sätt.
Mm.
Alltså, den typen av energi och liksom tenaciousness. Jag hade gärna sett det i Premier League. Det hade varit jävligt spännande. Jag vet inte vad Contes Tottenham riktigt. Det har jag inte riktigt listat ut.
Nej, exakt. Men det är ju... det jag skulle säga var också att så här, jag tror att, för att inte bli en Serie A-podd, även om jag som Serie A-tittare gärna har kvar honom i Serie A, så förstår jag, och eftersom att jag också följer Premier League, så kan jag tänka mig att se honom i Premier League. Men jag tror kanske att, som sagt, oavsett nu, så skulle det kunna vara så att till sommaren sen att det fortfarande finns möjlighet för andra klubbar att försöka rycka i Kulusevski i alla fall. För det, jag får känslan av att Allegri lite grann har bestämt sig kring Kulusevski. Och att så här, han kanske blir en bra spelare nu att fylla det hål som kommer behöva fyllas i en massa matcher, men att han ändå kanske inte riktigt är med i planen framåt. Det är min känsla bara, utifrån vad han har sagt om Kulusevski och hur liksom speltiden och förtroendet har sett ut hittills. Sen är det mycket möjligt att han motbevisar honom nu under de här kommande veckorna, men jag är inte helt säker på det. Så att det kanske kan bli, nu kommer det nästan garanterat inte bli någonting, men till sommaren kanske ändå kan bli en liten, det kanske kan bli en liten snackis kring honom igen, och kanske att någon Premier League-klubb kan rycka i honom.
Men Juventus kommer väl garanterat vilja köpa någon spelare? Som, alltså, det är inte otroligt att de investerar i någon annan, och då kanske Kulusevski får röra på sig. Liksom.
precis.
Var i Premier League vill vi se honom då?
Brighton, va?
Va?
Brighton, va?
Ja. Men alltså återigen, alltså, det är också en spelare, det skulle bli intressant att se vad Klopp kan göra med.
Mm.
Alltså nu kommer han ju i sådana fall liksom då konkurrera med Salah som spelar liksom varenda match, varenda minut och allting. Men å andra sidan, Dejan kan väl, och plus att de har Harvey Elliott, glöm det, Liverpool är out of the question.
Jag kanske kan spela någon cupmatch.
Det är väl inte otroligt att man vill göra som Jota till exempel, i sådana fall. Alltså att man ser honom som centralt. Det är väl inte helt omöjligt.
Det finns liksom, det är lite samma sak som när Sadio Mané gick till Liverpool, och då hade man liksom sett honom i Southampton och bara kände att fan, det där kommer funka med Klopp. Och sen så funkade det 31 miljoner gånger bättre än vad man trodde. Eller i alla fall jag, liksom.
Mm.
Men det känns också som fan, är inte den typen av rock'n'roll-aktig fotboll som Liverpool spelar exakt det Kulusevski ska syssla med.
Rock'n'roll-aktig?
Ja.
Alltså, jag älskar ett sånt uttryck. Jag har inte hört det, 15 år sedan jag hörde det senast.
Ja, mitt favorituttryck genom alla tider är från sidospår här nu, är från filmen Plötsligt i Vinslöv 2, där en reporter på Kristianstadsbladet ger kommunens äldsta kvinna en tallrik med ett semi-bibliskt motiv. Semi-bibliskt motiv. Jävligt spännande. Det är liksom hälften Jesus på korset, hälften en kentaur.
Men Kulusevski i Liverpool, fine. Ja, det blir jättekul att se vad han gör där. Men Brighton säger du, Pontus.
Men det är ju mest bara för att han hade varit bra under Potter. Men det är inte aktuellt. Alltså, Kulusevski kommer gå för 40 miljoner pund, säkert.
Ja, han kommer ju hamna i någon av de större klubbarna, ja. Om han ska till Premier League. Annars finns det ju kanske inte jättestor anledning för honom att flytta på sig. För det är inte så att han sitter fullständigt i frysboxen hos Juventus. Och han är fortfarande relativt ung. Han har fortfarande liksom... Det är fortfarande ingen panik för honom att bli liksom en bärande spelare i ett topplag i Europa. Utan så här, är det inte någon toppklubb i någon annan liga som vill ha honom, så tror jag nog att han känner sig ganska tillfreds med att fortsätta få utvecklas i den liksom, i Juventus miljö. Så att det ska nog vara en ganska stor klubb ifall han ska flytta på sig.
Kanske blir Tottenham då, för Conte gick ut idag, eller om det var igår, krävde från ledningen att det är upp till dem att visa allvar nu, och han vill ha pengar att köpa Adama Traoré och Stefan De Vrij. Vad händer där?
Har vi hört Conte säga exakt det här i någon annan av alla klubbar han har varit i? Ja, vart han än har varit.
Men det där är intressant, för det känns som första gången nu, alltså är det Tottenham och Danny Levi kan fortfarande aldrig
uttala hans namn. Levi Stubbs.
Han befinner sig i en situation han inte riktigt gjort förut. Jag tror inte att han har så mycket val mer än att lyda Conte. Det har gått så fel med allting. Mm. Att han liksom inte har råd att inte investera. Och det tycker jag faktiskt är ganska spännande. Men om Tottenham var Adama Traoré, var tar inte det upp kulans plats då?
Jo, och där just Conte, det är väl lite halvsvårt med tanke på hur han ställer upp sitt lag.
Alltså. Exakt.
Och de är wingbacksen som ska täcka hela kanterna i princip. Så,
och han vill väl inte inventera, alltså köra inverted liksom, så att Kulusevski skulle skära in från en höger wingback plats.
Nej, svårt att se alltså.
Men det blir ju också något. City köper Bukayo Saka och så behöver de någon där uppe till höger.
Ja, det är inte helt otänkbart kanske.
På tal om det så kom ju The Athletic med om svenskar och Premier League att Isak är serious contender om sitt inför Holland.
Ja, exakt.
Vilket också är, alltså på pappret så känns det ju som alltså att Isak tickar många av de boxarna så att säga, som även Harry Kane gjorde, som gjorde City intresserat där. Att han kan droppa djupt, han kan driva boll. Han kan fördela boll på ett bra sätt, har mycket spelintelligens liksom. För att skulle City få Haaland, tror jag att de inte har några problem att gå ifrån liksom det här falsk nia spelet de har nu och anpassa sig, för att Haaland är the unicorn liksom. Men annars så tror jag att Isak kan funka lite som den här falsk nia-aktiga spelaren också.
Ja, Men City kommer väl inte få Haaland, gissar jag.
Ja, en Real ska ju leda tydligen.
Ja, det är väl det rimliga. Det känns som att Real kommer plocka både Haaland och Mbappé.
Men vill de spela ihop?
Det är, det som är den stora frågan. Barca är ju väldigt också sugna på Haaland, vilket jag absolut inte. Vad ska de med honom? Det kommer bli Zlatan all over again. Det kommer ju liksom inte funka. Men, så jag fattar inte vad de ska dit och göra. Och också så här,
vilka pengar?
Barca är, det är en så jävla konstig klubb. Jag fattar inte vad de tänker. Jag vet inte.
Ja.
Ja, nej, det är ju sådär som det alltid är, hörni, att det är väldigt mycket som ska klicka på en väldigt massa olika håll innan man vet vart alla spelare hamnar. Men jag sitter alltså, jag har varit lite tagen av Björns, hur han vinkade och slog sin pappa i ansiktet ungefär samtidigt. Jag tyckte det var väldigt kul, så att jag kom av mig där med vad det var jag höll på att säga. Men det är ju... Jag ser hellre Alexander Isak. Alltså, om man får välja, så ser ju jag som inte har någon liksom koppling på det sättet att jag håller på City. Jag hade ju hellre sett Alexander Isak i City än Haaland. Men det är bara för att jag känner inte så starkt för Haaland. Jag tycker inte att han måste komma till Premier League. Jag vill mycket hellre se att Isak kommer till Premier League. Men han kan ju å andra sidan komma till Arsenal annars. Det hade ju varit superkul, som vi pratade om förra veckan.
Det hade varit jävligt kul för svensk fotboll om Isak hade fått ett pepp-år. Liksom.
Ja.
Jag tror faktiskt att min bisittare har börjat tröttna.
Det verkar så.
Jag tackar för att jag fick vara med.
Hej då. Och hej då, Björn. Veckan som kommer innehåller ju Premier League-matcher igen. Och stora grejen är ju på lördag redan, 13:30, så möter City Chelsea. Det här är ju, nu jävlar, sista chansen för Chelsea här, lite grann mot City. För om City vinner så är det ju rätt kört på allvar.
Så är det, verkligen. Vinner Chelsea, då finns det ju fortfarande någon form av hopp för de övriga klubbarna. Och är det någonting som, nu var det i höstas i och för sig, var ju City helt överlägsen mot Chelsea. Men Tuchel har ju varit ganska bra mot Pep. Alltså... Så det finns ju, det är inte omöjligt att det blir någonting här. Men alltså, på förhand, det blir väl en överkörning igen från City sidan. De är för bra.
5-0.
Det är väl det man hoppas att det inte ska bli, eller? Mm. Alltså så här, återigen som helt neutral som inte håller på något av de här lagen. Men man, alltså, hur mycket man än vill få rätt i slutändan, och jag har ju som sagt tippat att City ska vinna titeln, så vill man ju inte att det ska vara klart nu liksom. Man vill liksom inte gå in i varje omgång med den här känslan att så här, jaha, alltså bara för att man vet att City kommer vinna sina matcher och att de andra inte nödvändigtvis gör det. Så att det hade ju varit, man vill ju gärna ha en ganska jag vet inte, man vill gärna ha en Chelsea-seger helt enkelt, även om det är förbjudet på en massa olika håll att säga så. Nu är inte Petter här längre, så får jag se vad jag vill.
Jo, nej, men det vill man ju.
Ja, alltså, det är klart man vill. Herregud, det finns ju ingenting tråkigare än om ligan är klar.
Nej,
liksom.
Nej, men det är svårt att se det hända bara. Med tanke på hur bra City har varit och ändå hur svajiga Chelsea har känts efter den fantastiska starten. Så känns det som att City någonstans är på en egen nivå just nu.
Sena matchen på lördag, Aston Villa mot United. Kommer Coutinho spela redan nu, eller?
Han har ju haft covid. Uh-huh. Men nu är han ju faktiskt på plats och presenterad, så då bör han ha haft sin karantän avklarad.
Ja, exakt. Så känns det. Sen vet inte jag exakt hur hans liksom fysiska status är, ifall det är så att han behöver träna igång sig lite kanske innan han har möjlighet att börja spela fotboll igen.
Ska vi gissa att han kommer komma lite skadad och sen spela två matcher på hela våren?
Ja, någonting sånt. Men det blir ju spännande att se ändå. Det är ju väldigt mycket, med mycket som sagt i United. Så det känns som att varje match som man slår sig ner för att kolla på med United, så kan det hända precis vad som helst just nu.
Ja, och det här är ju på ett sätt en retur efter FA-cup-matchen, ja. Där United på något sätt räddas av en ganska omdiskuterad situation där ja, men Villa kvitterar men får målet bortdömt för att Cavani springer in i Jacob Ramsey som står i offside-position, eller om Jacob Ramsey obstruerar Cavani. Mm. Det är väl upp till någon form av tolkare, men domaren tolkade det som att Ramsey helt enkelt ja, men obstruerade Cavani för att stoppa målet. Liksom. Men det var ju en väldigt spännande situation. Mm. Får man säga. Mm. Så retur här. Villa gjorde en ganska bra match mot United, även om jag såg att många Villa-supportrar var väldigt besvikna över insatsen, vilket ändå säger en del om både Villa och United.
Det är alltid upp till bevis för United nu, känns det som. Men lite grann om de förlorar mot Villa, så är det, Villa är ett sånt där lag som kanske kommer gå om United. Liksom. Alltså det är ju helt plötsligt en konkurrent för dem på riktigt stort allvar.
Ja, absolut.
Alltså, du kan inte göra det som liksom i helgen, men liksom det är de lagen de konkurrerar mot. De konkurrerar ju inte mot bättre lag.
Nej, men vinner de den här matchen och vinner någon mer hängmatch, då är de ju, har de ju lite häng i alla fall på åtminstone en topp 4-position. Och det vore ju önskvärt för deras skull. Liksom. Men ja, det blir faktiskt väldigt spännande att följa.
Stora matchen på söndag sen är ju norra London derbyt då mellan Spurs och Arsenal.
Världens mest överskattade derby.
Ja, du brukar säga det. Ja. Men du kommer ändå
titta på. Du hoppar aldrig av den hästen.
Aldrig i mitt liv.
Pontus Kulle att dö på.
Ja, och det gör jag så jävla gärna. För jag har sagt att det är det tredje största derbyt i England. Och det står jag fast, eller tredje största matchen i England. Och det står jag fast med. Mm. Den har liksom.
Men det är väl. Med det sagt så är det väl ändå ganska viktigt för Arsenal att vinna den matchen.
Och för Spurs.
Jo, absolut. Men Tottenham har ju fortfarande varit 2-3 matcher mindre spelade än vad Arsenal har. Och ligger bara ett par poäng bakom, typ. Så att om Arsenal vill liksom. Ja, men deras tabellplacering just nu är ju eventuellt bara en liksom ganska skör bubbla. Liksom. Så om de vill kunna. Det är klart att de vill ju ta steg från Spurs i det här läget. För att ändå kunna känna att de inte ska bli omsprungna senare bara för att Spurs går och vinner sina kvarvarande, eller de matcherna de har som hänger liksom. Mm.
Det tycker de här lagen är ganska, de är på en spännande plats i livet, tänkte jag säga. Nej, men de är. Men i säsongen där Arsenal ser bra ut för det mesta, eller åtminstone i mångt och mycket ser de bra ut, och där Spurs inte ser så bra ut kanske, men de tar poäng. Och där någonstans blir det spännande att se liksom hur faller det här ut, för en Spurs-seger ger ju vind i seglen för Conte, och som någonstans, jag tror ju ändå att Spurs med Conte är en starkare favorit i fjärde platsen än vad Arsenal är, för att de inte har Conte. Ja. Att Conte är en mer större vinnare än vad det heter. Men Arsenal ser ju bättre ut. Så vinner Arsenal, då kan det betyda jävligt mycket. Och vinner Tottenham kan det betyda väldigt mycket. Så jag tror det står mer än 3 poäng på spel. Rent liksom psykologiskt. För att ja, en till förlust här för Arsenal, det kan säkert slå lite grann.
Det är lite intressant också. Tottenham ligger ju som haltande lag där med bara 18 matcher. Så de skulle ju teoretiskt kunna komma. Alltså börjar de vinna nu, så är de i större match mot fjärdeplatsen än vad Arsenal kan vara. För de har ju 2 matcher mer spelade. Ja. Men ja, nej, men det blir superhelg, säger jag.
Mm, faktiskt.
Så det
kul också, tycker jag, att Premier League liksom kommer tillbaka. För att jag har svårt för alla de här kupperna som spelas. Jag tycker inte att det är lika kul. Alltså, det är samma med så liksom Coppa Italia som liksom Milan ska in och spela här imorgon. Och så här. Jag tycker inte att det är lika kul som ligaspelet. Så att jag blir glad att Premier League kommer tillbaka.
Mm, jag också. Det har varit en tuff helg.
Ditt liksom känsloläge är baserat på en Premier League-spel.
Ja, men lite grann. Det ska bli kul. Ska jag boka bord, ska käka Sunday Roast och kolla på Premier League. Det blir en riktigt så här brittisk söndag för mig.
Jag ska fan göra Sunday Roast och kolla på Premier League. Mm. Ja, det blir min. Vad ska du göra, helgen, Therese?
Jag ska flytta och kolla på Premier League.
Var ska du flytta någonstans?
Ingenstans just nu. I wish. Nej, det gör jag inte. Det ska jag inte göra. Jag ska inte flytta någonstans just nu. Vi är lite hemlösa i 2 veckor. Vi är lite mellan lägenheter. Så att, så är det med den saken. Kommer inte flytta, ska bo på hotell till att börja med.
Oh, vad kul.
Och sen så får vi se.
Blir Hotel Angela kanske, som är så här engelsk kopplingen, så här brittiskt.
Ja, kanske måste bli där då.
Ja. Ja, men där säger vi tack för den här veckan tycker jag.
Ja, det kan vi göra.
Bra, ha det fint.
Hej!
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.